Temat idag, ja, det är både gå ut i hela världen, men också martyrerna. Vi hörde ju i texten från apostlagärningarna som lästes här nyss om hur de första tecknen dök upp om kommande förföljelse mot de kristna. Petrus och Johannes, de kallades inför rådet och uppmanades att hålla tyst om Jesus, att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men de svarade att det rätta det var att lyda Gud mer än människor. Och de sa att vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och inom kort efter det här så bröt förföljelsen ut. Och det sägs att omkring 2000 kristna dödades i samband med den här första förföljelsen som bröt ut i Jerusalem. Och enligt traditionen så inträffade detta under påsken, ett år efter att Jesus hade avrättats på korset. Och kyrkans historia under 2000 år är full av berättelser om förföljelse, om fängelse, straffarbete, tortyr, avrättningar, landsförvisning, yrkesförbud. Listan kan fortsätta länge till. Och antalet martyrer har ökat ju längre tiden har gått. Och det senaste seklet så har fler kristna dött martyrdöden runt om i världen än under hela kyrkans historia tidigare. Det finns ett talesätt att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Och det är så att när förföljelserna har drabbat de kristna så har antalet kristna vuxit. När förföljelsen bröt ut då ett år efter Jesu död i Jerusalem så var det Stefanos dödades och många, många andra dödades. Och då flydde många kristna till de omkringliggande områdena. Överallt dit de flydde så berättade de om Jesus för de människor som de mötte. Och människor kom till tro trots hotet om fängelse eller värre. Och från andra världskrigets slut och fram till början av 90-talet så fanns det ett litet land som hette Albanien och som var en av världens hårdaste diktaturer. De finns fortfarande, men de är inte en diktatur längre. Men det var då förbjudet att inneha Bibeln eller ens en enda liten del av Bibeln. Och det var till och med dödsstraff enligt lag om man blev påkommen med Bibeln i fickan. Men ändå så fanns det kristna där som älskade Jesus. Några av mina vänner åkte till Albanien som turister på 80-talet. Och de lyckades få med sig in i landet några små evangeliehäften som de sen gick runt och la på olika ställen, som till exempel i telefonkiosker, under en parkbänk och liknande. För man kunde ju inte ta kontakt med folk, både för att det var livsfarligt att vara kristen och det var livsfarligt att ha kontakt med människor från det hemska kapitalistiska väst. Men den dag som de skulle åka hem igen så blev de istället satta i fängelse. De förhördes om evangeliedelarna som ju hade hittats. De misshandlades och de hotades. Och efter en längre tid så släpptes de och fick åka hem igen. Men de blev ju förstås förbjudna att återvända till Albanien. Men jag tror de har varit dit nu sedan Albanien blev fritt igen. Tillsammans med en god vän så gjorde jag ungefär likadant, men till Sovjetrepubliken Uzbekistan på 1986 på sommaren. Vi lyckades få med oss ett antal nya testamenten på de lokala språken och de lämnade vi på olika ställen. Och på den tiden så fanns det så få uzbekiska och kazakiska kristna att de i princip gick att räkna på en eller två händer. Sedan dess har många, många kommit till tro och kyrkan där har vuxit. Och Uzbekistan är sedan 1991 ett självständigt land och inte längre en del av det som då förr var Sovjetunionen. Det ryska imperiet kan man ju också kalla det. Situationen nu är oerhört mycket bättre för de kristna, men de får fortfarande vara försiktiga. Och för snart 2 år sedan så hade vi i Stenhammarkyrkan besök av en samfundsledare, en kristen samfundsledare från Uzbekistan. Och han berättade om hur kyrkorna har det i Uzbekistan numera. Och en intressant upplysning, tyckte jag, det var att kyrkorna där nu jobbar med avsaltning av vatten, dricksvatten. Vattenbristen är stor eftersom Aralsjön i det närmaste har torkat ut, en enormt stor sjö förut. Och det leder till att vatten som finns kvar har en alldeles för stor salthalt och blir ohälsosam att dricka. Och det, när det blåser så virvlar det också upp salt från det som förr var sjöbotten. Och så blåser det ut över landet och folk andas in det och blir sjuka, olika lungsjukdomar på grund av för mycket salt. Men det här avsaltningsarbetet, det hjälper ju vanliga människor att kunna få dricka bra vatten. Och det fungerar ju också som ett vittnesbörd om Guds kärlek till folket där. Och vi människor, vi är i enormt stort behov av just ett hopp, förlåtelse och mening. Vi måste ha hoppet om en bättre framtid, och särskilt när det är som mörkast. För utan hopp så blir det bara hopplösheten kvar. Bibeln har lästs av människor på tiotusentals platser runt om i världen. Och överallt blir liv förvandlade. Människor blir djupt påverkade av det de läser. Och Bibeln har gjort och gör fortfarande ett djupt intryck på människor. Bibelläsande människor har varit med och förvandlat kulturer, länder, samhällen och själva historien. Och det sker fortfarande. Vi kan se det på vår egen historia i Sverige också. På 80-talet och 90-talet, i forntiden som min son kallade, han är född efter millennieskiftet. Men då så reste jag runt en del i det som då kallades för Sovjetunionen och Östeuropa. Bibeln var väldigt svår att få tag på för människor som levde där, eftersom diktaturen hade bestämt att Bibeln inte skulle få importeras och inte heller tryckas. Och i samband med att militären tog över styret i Polen på Lucianatten 1981, så hade det polska folket en väldigt tuff tillvaro. Det var nästan tomt i alla butiker. Och därför så åkte vi med en del mattransporter som nödgåva till barnhem och kyrkor i Polen. Och självklart tog vi med oss biblar. Och i Sovjetunionen då så var det också vanligt att församlingarna, deras präster och pastorer hamnade i arbetsläger och fängelser. Och söndagsskollärare, vanliga enkla söndagsskollärare, dömdes till arbetsläger för att de hade undervisat barn. För söndagsskola, det var förbjudet enligt lag. Ingen under 18 år fick undervisas om kristen tro eller religion överhuvudtaget. 3 års arbetsläger, det var en vanlig påföljd för att ha undervisat barn. Men det kunde också vara 7 år, eller 12 år, eller 25 år. Och i fängelset eller arbetslägret så var det inte tillåtet att äga en bibel. Det gjordes också utan förvarning genomletning av cellerna för att hitta förbjudet material. Och därför så tillverkades små, små evangeliedelar med ett material som var nästan oförstörbart. Och det här är Johannes evangelium på ryska. Och det här är Matteus evangelium på ryska. I ett material som inte är så lätt att förstöra. Och det är specialtryckt just för att det skulle vara möjligt att gömma undan i arbetslägren. Och en sån här liten bok, den kunde man snabbt stoppa ner i grytan i lägerköket. Eller ner i koppen med te. Eller ner i soppan. Och när vakterna hade gått vidare så var det bara att plocka upp bibeldelen igen och torka av den och fortsätta läsa. Många av prästerna och pastorerna, de fick hjälpa andra fångar till tro på Jesus mitt där i den hopplösa situationen i ett arbetsläger i Sovjetunionen. Om ni har läst böckerna Gulagarkipelagen av Alexander Solzhenitsyn så vet ni hur hemskt det kunde vara i ett arbetsläger där. Många fångar då som hade kommit till tro, de ville ju döpas till Kristus. Och då ordnade man hastigt dopceremonier, ofta i lägrets eller fängelsets kök där fångar fick jobba. För där fanns det då enorma grytor. Och eftersom traditionen i Ryssland säger att döps man så ska man så att säga, doppas ner fullständigt under vattenytan, så värmde man på lite grann vatten i de här enorma grytorna och så döpte man fånge efter fånge som hade kommit till tro. Och längtan efter biblar i Sovjetunionen, den var enorm och bristen var stor. Och om man i en församling som hade tillgång till en enda evangeliedel eller ja, till exempel Lukas evangeliet, så turades man om att få ha den hemma hos sig. Och den som hade den just då passade på att skriva av den. Och sen skickade man vidare handskrivna exemplar så att fler skulle få skriva av dem. Och så spreds evangeliet runt om i Ryssland, trots att det inte gick att trycka biblar. Och det finns fortfarande idag länder där det finns fångläger och där bibeln då inte är tillåten eller svår att få tag på. Och det trycks numera såna här små bibeldelar på andra språk för de länderna. Så att fångarna där kan få läsa bibeln. Trots att de sitter i fängelse eller i arbetsläger. Vi människor, vi har ett enormt stort behov av hopp, förlåtelse och mening i tillvaron. Och ditt och mitt uppdrag, vår kallelse, det är att i allt vi gör följa Jesus. Jesus som sa till sina lärjungar att var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Och vi hörde det läsas ifrån apostlagärningarna hur Petrus och Johannes svarade rådets medlemmar att vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga. Så följ Jesus i din vardag. Följ Jesus i ditt liv och berätta om Jesus för dem du möter. Utifrån principen att vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och tillsammans så får vi be för alla de som just nu lever under förföljelse. Och vi som har full frihet, vi kan fortsätta att skicka ut missionärer, arbetare i Guds stora skördearbete. Vi kan fortsätta att be för dem, be för arbetet, och vi kan fortsätta att bidra ekonomiskt till det här arbetet för att möjliggöra att det fortsätter så att fler människor får höra talas om Jesus, höra talas om det hopp som finns i namnet Jesus. För nåden själv, Jesu nåd, Guds nåd, kallar dig och mig till tjänst. Och i Lukas så beskrivs vad tjänsten går ut på. I kapitel 6. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och moder Teresa, hon har sagt att kristendom, kristen tro, egentligen handlar om att tjäna sin medmänniska. Det är kristen tro i handling. Inte för att vinna poäng. Inte för att få någon belöning. Utan tjäna för att detta är vår uppgift här på jorden. Så när Jesus säger till dig och mig, följ mig. Då kallas vi till tjänst. Till att dela Guds kärlek med människorna. Guds barmhärtighet, Guds omsorg. Att dela det hopp som gör att människor orkar leva vidare. Så vi följer Jesus tillsammans. Amen. Vi ber tillsammans. Helige Gud, vi tackar dig för dem som i Jesu efterföljd vittnar om trons sanning och hjärtats frihet. Du som ger människor kraft att försvara kärlek och rätt, ge oss mod och vilja att följa dig i Jesu namn.